någonsin skulle kunna ha tänkt oss. Och jag tror inte att vi på något sätt, inte ens när vi har gått igenom det 8:e kapitlet, har börjat fatta vidden och djupet av vad Gud egentligen har gjort för oss som människor. Och jag hoppas att det är så ställt med oss att vi alla vill ha allt det Gud har menat för oss att ha. Att vi alla vill ha det som han har ämnat för oss och ingenting mindre. Gud har nämligen inte ansett om oss att vi skulle vara fattiga kristna. Gud har avsett med sina barn att de skulle vara rika och att de också skulle glädja sig över sin rikedom i Jesus Kristus. Jag har kommit för att ni ska ha liv. Inte bara liv, utan ett överflödande liv. Och det är det livet som Gud idag kallar dig till. Inte bara på sparlåga. Inte bara lite lagom sådär. Utan ett överflödande liv. Det är det normala kristna livet. Ett överflödande liv i Kristus. Och Romarbrevet 8, det är lika som de högsta topparna på en enda lång bergskedja av välsignelser genom Romarbrevet. Vi sa förra gången att det börjar med att förkunna, det finns ingen fördömelse. Och det slutar med en intensiv försäkran om att det finns ingen skilsmässa någonsin mellan Guds barn och Gud själv. Och däremellan, som vi idag ska se, så försäkras vi om den helige andes ständiga inneboende och ständiga ledning och ständiga seger i våra liv enligt hans önskan. Gud handlar inte längre med oss såsom lagens undersåtar. Gud handlar med oss såsom fria söner och döttrar. Kristi död på korset ger den kristne frihet ifrån syndens fördömelse, och det är nog så stort. Men idag ska vi se att den helige andes inneboende ger den kristne frihet ifrån syndens slaveri. Hon är frigjord till ett helt nytt sorts liv som Gud har ämnat för henne. Den helige andes inneboende sätter den troende i stånd att leva ett heligt liv, vilket hon förut inte kunde. Frälsningen är Guds handlande från början till slut, sa vi förra gången. Det lagen inte kunde åstadkomma i det att den var försvagad genom det råmaterial som den måste arbeta genom, nämligen genom din och min svaga mänskliga natur. Den misslyckades alltså med sina uppsåt att framverka en rättfärdighet. Men där lagen totalt misslyckades på grund av vår svaghet, där trädde Gud in och gjorde allt. Han tänkte frälsningen innan världens grund var lagd. Så initierade han frälsningen i sin tanke. Han trädde in i historien och förverkligade frälsningen genom sin sons död och uppståndelse. Och idag så erbjuder han oss den helige ande för att genom oss, i oss, ge oss vittnesbördet för det första om att vi verkligen är försonade med Gud och att vi är Guds barn, och genom oss framverka frälsningens rättfärdighet. Det som inte lagen kunde åstadkomma, det gjorde Gud när han sände sin son i syndig köttsgestalt. Frälsningen är möjlig på grund av att Gud har blivit människa. Inkarnationen var en nödvändighet. Syndafallet hade skett på det mänskliga planet, eller hur? Frälsningen måste därför också återvinnas, eller vinnas och utverkas på det mänskliga planet. Frälsningen måste återvinnas där den hade förlorats, så att säga. Där fördömelsen hade kommit in, nämligen på människans nivå. Och den eviga gudasonen träder in i historien i en gestalt, som det står, som liknade mänsklig syndig köttsgestalt enligt vers 3. Men han var utan synd. Han var sann människa, men utan böjelse för sin synd i sin natur. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss, och så vi såg hans härlighet, lika som en enfödd sons härlighet ifrån sin fader, och han var full av nåd och sanning. Han trädde inte in på änglanivå. Hebreerbrevet 2 säger att för en kort tid blev han gjord ringare än änglarna. För han kom inte för att ta sig an änglavärlden. Han kom för att ta sig an människosläktet. Han kom in på lägsta tänkbara nivå. På stallnivå, på krubbnivå, på åsnefålsnivå. Han gjorde sig till ett med de lägsta tänkbara människor. så ingen skulle kunna stå tillbaka och säga jag är honom inte värdig, för jag är för usel. Han har blivit så som en av oss. Enkel människa, sann människa på planeten jorden. Han har kommit in för din och min skull. För att representera Gud till oss. För att lika som ifrån Gud sträcka ut handen till oss. Samtidigt som han kan representera oss till Gud och säga, jag har i egenskap av människa underordnat mig lagen och uppfyllt lagen. Jag har ärat lagen och jag har tagit människosläktets synds konsekvenser på mig i egenskap av människa och dött för mänskligheten. Därför kan han uppträda som en sann medlare mellan Gud och människa och mellan människa och Gud. Guds son måste bli människa. Lagen hade brutits på det mänskliga planet. Och för att ära lagen, för att lagen skulle få rätt, för den var helig och god, så måste lagen tillfredsställas och alla lagens krav. Gud kunde inte sänka på lagens krav för att göra det lättare för människan. Eftersom lagen var ett sant uttryck för Guds helighet, så kunde inte bara Gud sänka på lagen för att några fler skulle ha chansen, så att säga, att klara av det hela. Då skulle Gud ha gjort våld mot sitt eget heliga väsen. Guds lag måste stå fast. Men vad är det som händer? Laggivaren själv, Gud, kommer in i människosläktet och underordnar sig sin egen lag och uppfyller den på människonivå för din och min skull. Så att nu Gud har en mänsklig rättfärdighet, så att säga, att erbjuda dig och mig. Den som vi själva inte kunde åstadkomma, den har Gud åstadkommit. Och nu har han en rättfärdighet att erbjuda oss. En rättfärdighet som innebär att lagen har uppfyllts. För det andra så måste Kristus bli människa för att ta sig an vår syndaskuld så som en av oss. För att kunna uppträda som vår överste präst måste han vara tagen, så att säga, ifrån oss, ifrån folket, som det gällde på gamla testamentets tid. Det måste vara en bland folket som uppträder och folkets vägnar. Det kunde inte vara någon fantom eller någon slags änglavarelse eller vålnad. Det måste vara en sann människa för att kunna representera människosläktet. För det tredje måste Kristus bli människa och utkämpa kampen på människonivå för att tysta Satan. Om Gud bara hade liksom sänt ner en diffus kraft för att bistå människan i hennes försök att hålla lagen, då hade genast Satan kunnat säga, ja men det där är inte rättvist. Du bara ger dem lite hjälp så där. Och det är inte de själva som gör det egentligen. Gud måste alltså demonstrera segern på det mänskliga planet. Därför måste Kristus bli sann människa. Och det endast när Satan ser Jesus Kristus, Guds son, på korset och på tredje dagen honom uppstånden från de döda igen, som han måste tiga. Segern har vunnits på människonivå. Och Satans anklagelser kommer till korta. Och hans sanna mänsklighet blir prövad av Satan själv, som ni vet, i frestelsens stund. Men han bestod provet och underlättade inte för sig själv som människa genom att utnyttja sina gudomliga egenskaper och till exempel förvandla stenarna till bröd. Då skulle han ha svikit hela sin kallelse så som sann människa och skulle aldrig ha kunnat bliva din och min överste präst. Gud sände sin son, står det i vers 3, för syndens skull. Det vill säga för att borttaga synden som ett syndoffer. I Kristus fördömde Gud synden och straffade Gud all vår synd. Han tog skadan på sig själv, som Jesaja 53 säger. Vi gick alla vilse så som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Gud lät allas vår missgärning drabba honom, honom själv. Näpsten blev lagd på honom för att vi skulle få fri. Han tog vår fördömelse och i utbyte erbjuder han oss sin frid. Har du varit med om det? Att han har tagit fördömelsen ifrån dig och istället gett dig sin frid. Vilken fantastisk transaktion. Han blev fattig för att vi skulle bli rika. Kristus har fråntagit synden dess fördömande makt. Synden har ingenting att säga längre. Den har dömts, den har fått sina konsekvenser. Och mina vänner, avstraffad synd är till intet gjord synd. Det är fullgjort. Det finns inte längre någon anklagelsegrund för dem som är i Kristus. Det finns ingen fördömelse. Gud har ingenting att anklaga oss för. Därför att vi inte har hållit hans lag. Han själv har uppfyllt den som människa. Satan har ingenting att säga. Det är för att synden är försonad. Det finns ingen fördömelse. Och allt detta, säger vers 4, har Gud gjort för att lagens krav skulle uppfyllas i oss. Som inte vandrar efter ett köttet längre. Utan vandrar efter den helige ande. Lagen har därför ingenting att anklaga eller säga den kristne. Lagen har fått sina rättfärdiga krav uppfyllda. Den tiger förnöjd när den ser på den kristne. Lagen tiger förnöjd när han ser på dig. När du är i Kristus. Och först nu, mina vänner, först nu är det möjligt för den försonade människan att verkligen också uppfylla den rättfärdighet som lagen krävde, men inte kunde åstadkomma genom oss. Först nu, när vi har fått den helige ande inneboende i oss, kan lagens rättfärdighet produceras genom oss. Du ser, anden producerar den rättfärdighet som lagen bara kunde kräva, men aldrig producera. Vi har fått ett inre liv som producerar en rättfärdighet som de yttre buden aldrig kunde åstadkomma när vi såg dem, så att säga, utanför oss själva. Vi behövde den inneboende gudomliga kraften som heter den helige ande. Lägg märke till att i vers 4 så står det inte att lagens krav skulle uppfyllas av oss. Det står inte det. Vi kunde ju inte göra det. Inte heller som omvända kunde vi göra det. Den kristne som försöker ska ständigt misslyckas. Och besvikelsen ska bli stor om du i egenskap av kristen nu tror att du har blivit en bättre människa. Och bättre kan handskas med din gamla natur. Och nu ska du ta itu med att hålla lagen här och bevisa att du är en duktig kristen. Du är dömd att misslyckas och din förtvivlan kanske blir större än innan du var en kristen. Det kan leda till att du helt enkelt föraktar dig själv. För att du är så usel och dålig. Och du ska kallas kristen. Du har kommit in på helt fel väg. Det står inte att du ska klara av det här. Det står inte att lagen ska uppfyllas av dig. Det står att den ska uppfyllas i dig. I dig. Genom den helige ande. Vad betyder det då att vandra efter anden? Eller att vandra i enlighet med den helige ande? Det är ett vanligt uttryck för Paulus. Och det är viktigt att vi förstår det. Observera först en sak. Alltid när Paulus uppmanar de kristna till någonting i relation eller som har med den helige ande att göra, så förutsätter han den helige andes inneboende. Han förutsätter det. Han säger inte först, se till att den helige ande kommer och tar sin boning i oss så att ni kan vandra i anden. Han utgår ifrån att det är ett faktum att anden bor i alla Guds barn. Det är utgångspunkten. I Efesierbrevet 1:13 så står det, sedan ni har kommit till tro har ni som ett insegel fått den utlovade helige ande. Som ett insegel eller som ett sigill eller stämpel. Och de visste vad han menade med det. Hedningarna på den tiden hade ofta inristat sin avguds märke på sin kropp för att tillkännage vilken gud de tillhörde. Och det var sigillet på att de tillhörde den eller den avguden. Men den levande guden, han har stämplat er med den helige ande. Som vore det en stämpel han hade satt på oss. Han har satt ett insegel på sina barn. Den helige andes inneboende är beviset på att vi tillhör Gud. Det anger att vi är ägda av himmelens Gud. Det är förvissningen om att vi tillhör Gud. Vi kanske bär små kors på oss ibland. På rockslaget eller runt halsen. Men det är egentligen inget bevis på att vi tillhör Gud. Även om vi vill ge uttryck åt det kanske. Det enda sanna beviset på att vi tillhör Gud, det är den inneboende helige anden. Och det står i vers 9 att den som inte har Kristi ande i sig, den helige ande i sig, han hör honom helt enkelt inte till. Och det förutsätter ju då att den helige ande tar sin boning i en människa när hon kommer till tro på Kristus. Och inte vid något senare tillfälle. Däremot naturligtvis kan man uppleva den helige andes uppfyllelse på underbara sätt efter frälsningens upplevelse. Men den helige ande är också en underpant, säger Paulus i Efeserbrevet 1:14. En underpant på att vi ska förlossas. Och det antyder att den helige ande bor i oss som en försäkran på inte bara att vi tillhör Gud, utan också att Gud tillhör oss. Han är lika som en förhandsbetalning, en handpenning, ett förskott om du så vill, eller en garanti, en försäkran om att hela himmelen är vår. Vi ska förlossas en dag. Han bor i mig som ett ständigt bevis på att jag tillhör himmelen. Att jag tillhör himmelen. Och himmelen tillhör mig. I Gamla testamentet så läser vi hur den helige ande vid vissa tillfällen kom över vissa personer för att utrusta dem för särskilda uppgifter. Som Gideon till exempel, eller Simson, eller Besalel som skulle bygga tabernaklet. Det står att Gud uppfyllde honom med sin ande till att utföra alla slags konstverk med slöjdskicklighet. Det var Guds ande som utrustade honom för en speciell uppgift. Men vi läser inte om att den helige ande permanent förblev över eller i dessa människor. Men när vi kommer till Nya testamentet så utlovar Jesus Kristus någonting nytt i relation till den helige ande när han säger: jag ska giva er en annan hjälpare. Det vill säga en av samma slag som mig, en gudomlig person som för alltid ska vara hos er. Han bor hos er och han ska vara i er. Och i det 7:e kapitlet i Johannes evangeliet så står han upp och ropar: den som tror på mig, av hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram. Och så säger Johannes: detta sa han om anden, vilka de som trodde på honom skulle undfå. Ty ande var då ännu icke given, nämligen i bemärkelsen att innebo, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men efter den 40:e dagen, och när pingstdagen var inne, då var stunden inne för den tredje personen i gudomen att träda in i människosläktet och ta sin boning i den som grundat sina liv på försoningen, på Golgata gärningen. Och anden kommer till jorden den stunden för att vara på jorden och framverka frälsningen i de människor som tror på Kristus. Redo att innebo varenda människa som säger ja till Kristus och föda henne på nytt och ge henne ett evigt gudomligt liv. Det är andens verk i vår tid. Vi lever i andens tidsålder. Anden är här. Ni behöver inte ropa honom ner. Han är här. Underbara sanning. Att vandra i ande innebär, förresten, detta att den helige ande bor i oss. Det grekiska verbet kommer ifrån substantivet hus. Ordagrant översatt skulle det betyda han huserar i den troende. I positiv bemärkelse, han har tagit sin boplats i den troende. Sitt residens har han tagit i den troende. Och Paulus säger: vet ni inte att den helige ande bor i er? Han utgår ifrån, han uppfordrar församlingen i Korinth i helgelse, så utgår han ifrån denna sanning. Ni vet ju, eller vet ni inte att den helige ande bor i er kropp? Och att er kropp är ett tempel åt den helige ande. Ja, men så förhärliga Gud då med er kropp. Det passar inte, eftersom ni är ett tempel åt den helige ande, att leva som ni gör. Andens inneboende uppfordrar oss till helgelse och ett annorlunda liv. Vi har inte längre rätt att leva hur vi vill med våra kroppar. Och när du gör det, så gör du våld på din kropp som den helige andes tempel, min vän. Och det finns en person, en gudomlig person inom dig, som sörjer varje gång du lånar dina lemmar till orättfärdighetens tjänst. Och därför säger Paulus: bedröva inte den helige ande. Han är känslig, och jag hoppas du har känt det. Det är viktigt. Du är lyhörd för andens veka röst inom dig. Att vandra i andra är alternativet. Det är en underbar sanning att upptäcka detta. Vad innebär det? För det första, vad Romarbrevet 6 har sagt. Att räkna för sann att jag är död till min gamla natur. Att jag är död till synden. Genom min identifikation med Kristus har jag tillkännagjort genom dopet bland annat att jag har blivit ett med Kristus. Jag är ett med honom som dog och uppstod. Jag är ett med honom som har fört synden till sin slutliga grav. Jag har ingen förpliktelse mot synden längre. Jag har uppstått till ett nytt liv. Och Gud ser nu på mig såsom död till synden och levande för Gud. Det är den första sanningen. Och för det andra så innebär att vandra i den heliga ande att i tro hålla detta för sant. Först att veta om det. Och sen att i tro acceptera Guds syn på mig själv. Han ser på mig såsom död till synden. På grund av att han ser mig i ett med Kristus. Han ser mig såsom levande för honom. Och genom tron så bör jag alltså se på mig själv på samma sätt. Och sen för det tredje. Att steg för steg, stund för stund, leva i ett totalt beroende förhållande till den helige ande. I full förtröstan på att han är fullt kapabel att klara jobbet. Det är att vandra i ande. Inte att tro att, åh, ska mitt ben bära mig nu när jag tar nästa steg. Utan viss om att den helige ande bär mig varje steg som jag ska ta på helgelsens väg. I folkskolan hade jag en klasskamrat som hette Mats. Han hade haft polio. Och han var lam ifrån midjan och neråt. Och gick ständigt med kryckor. Men det var en speciell dag i månaden. När det var en glädje att vara tillsammans med Mats på ett särskilt sätt. Och det var när vi skulle ner till stans badhus. För vet du vad som hände? När vi alla skulle hoppa i bassängen. Då var Mats med. Och vet du vad han kunde göra? Lägga kryckorna på bassängkanten. Och gå ner i bassängen. Eller få hjälp ner i bassängen. Och när han gick med vattnet upp till skuldrorna. Så kunde han gå i vattnet. Och det var med en viss triumf. Som Mats kunde visa att. Det spelar ingen roll att jag är lam. Titta här i vattnet. Kan jag gå? Om också de enda stunderna. Men när han var i vattnets element. Så kunde han gå. Trots sina förlamade och oförmögna ben. Och jag har lärt mig något om vandringen i anden från den illustrationen. Oförmögen att i egen kraft ta ett enda steg på helgelsens väg. Men omsluten av den helige ande så är det möjligt. När jag ständigt gör mig beroende. Stund för stund. Ta inte ut morgondagen än. Och bekymra dig för. Jag undrar hur det ska gå med mina frestelser imorgon. Då är det ju måndag igen. Det går väl an när man sitter i kyrkan på söndag förmiddag. Då kan man väl klara av det. Ta en timme i taget om du så vill. Jag sa till någon. Ta 5 sekunder i taget. Och det hjälpte att se. Man behöver inte oroa sig. Utan stund för stund förtrösta på att den helige ande finns där. För att lyfta och bära. I varje prövning. I varje frestelse. Vandra i anden betyder att vandra i full förtröstan på att den helige ande är kapabel att klara jobbet. När du lutar dig bakåt i en tandläkarstol så börjar du väl inte lägga dig i tandläkarens göromål med dina tänder och säga nej, gör inte så, så här ska du göra. Utan du har full förtröstan om också en viss bävan på vad han sysslar med där du ligger i tandläkarstolen. Du överlåter dig själv åt hans behandling. Samma förtröstan. Om också i mer positiv bemärkelse. Skulle vi ha relation till den helige ande. Lika som slappna av från de egna förtvivlade försöken. Och säga jag tror att du kan klara det. Varsågod och börja. Det är faktiskt att vandra i ande. Och det är en sann andlighet som då anden producerar i oss. En naturlig andlighet. Inte en sån där överspänd, tillgjord, ytlig andlighet. Som består i vissa fraser och visst beteende. Sann andlighet är inte ett beteende. Sann andlighet är ett tillstånd. Sann andlighet är en attityd till den helige ande som jag ständigt lever i. Vare sig jag håller på att bedja eller ligger i hängmattan. Jag är lika andlig oavsett vad jag gör. När jag lever i denna attityd till den helige ande. Sann andlighet är attraktiv. Den är tilldragande. Det är därför som syndare och publikaner och kökar och allt vad det var. Gärna låg till bords med Jesus och gärna lyssna till honom. Det fanns någonting tilldragande i hans andlighet. Därför att den var sann och äkta. Fariséernas andlighet däremot. Den var tillgjord och påhängd. Och det var ett stort gap mellan dem och folket. Så bör det inte vara. Sann andlighet. Den tål umgänget med syndare. Och den umgås gärna med syndare. Men aldrig med synden. Ja, vi kommer inte hinna så mycket mer kanske idag. Verserna 5-11 som jag alltså skulle predika om idag, de innehåller en beskrivning av livsriktningen bestämd av den mänskliga naturen i kontrast till livsriktningen bestämd av den helige andes inneboende. Det är två kontraster hela tiden. Paulus beskriver två sorters människor. Om det är sant så betyder det att det finns två sorters människor i detta rum idag. De som vandrar och lever efter köttet i ett köttsligt väsende, opånytt födda. Och de som vandrar efter anden, andliga människor. Vi måste definiera begreppet köttet. Det låter ju lite konstigt kanske för en del. Det används 95 gånger av Paulus i Nya testamentet. Och här så är det en väldigt bred definition som jag tror vi har rätt att tillämpa. Nämligen, det betyder människans natur, sådan hon är utan Gud. Det är människan borta från Gud. Det är människan andligen död, opånytt född. Allt i människan som är mänskligt och jordiskt. Hela hennes fallna varelse. Det var Paulus här betecknad som kött. Som Jesus sa, det som är fött av kött, det är kött. Det kan aldrig bli någonting annat. Det som är fött av människa, det är bara människa. Dödlig, svag människa. Och när han säger att det som, i vers 5, det som är köttsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör. Så innefattar sinnet både känsloliv och viljeliv och tankeliv. Allt detta, hela människans personlighet, är inriktat på det som har med hennes eget väsende att göra och inte med det som har med Guds väsende att göra. Hon söker och åtrår endast det som tilltalar hennes eget väsende. Hon söker inte det som hör Gud till, i motsats till den andliga människan som har sitt sinne vänt till vad hör anden till. Hon är född på nytt och hon söker det som hör anden till. Hon tilltalas av gemenskapen med Guds barn till exempel. Även om hon vet att Guds barn är bristfälliga. Hon tilltalas att vara med och bedja. Hon tilltalas av Guds ord. Hon tilltalas av att lyssna till Guds ords predikan. Hon söker det som är andligt. Hon är med intresse med i missionsinsatserna. Hon vill utbreda kunskapen. Hon är ivrig att förstå helgelsens hemlighet och vandra i densamma. Det är människan som söker det som anden tillhör. Det är för att hon har fått ett nytt andligt liv. Orsaken nu till att den köttsliga människan, den icke på nytt födda människan, inte söker detta, får vi förklarat för oss i vers 6 och framåt. För det första säger Paulus, köttets sinne är död. Det är död. Det vill säga, hon är död till det som tillhör Gud. Det finns ingen appellationsgrund inom henne till det som tillhör Gud. Hon är liksom död för det. Hon är andligen död, precis som Paulus säger när han skriver till Efeserna, vi som var döda i våra synder och missgärningar som vi förut vandrade i, när vi vandrade efter vårt kötts begärelse och gjorde vad vårt eget sinne ville, då var vi döda gudledes. Andens sinne däremot, säger han i samma vers, är liv och frid. Liv och frid. Vilken underbar kombination. Den troende människan har blivit levande gjort. Gudledes. Hon har upprättat, hon har fått någonting som gör att hon kan ha kontakt med Gud. Att hon kan kommunicera med Gud. Att hon kan glädja sig över Gud. Att hon kan vara villig att underordna sig Gud. Att hon kan älska Gud fast hon inte har sett honom. Hon har fått en helt ny kapacitet implanterad i sitt väsende. Hon har fått ett andligt, gudomligt liv. Därför söker hon nu det som är i förening med det nya gudomliga livet. Som tillhör det livet. Och hon har frid. Hon har frid. Och frid betyder här att hon befinner sig i ett försonat tillstånd med Gud. Så när hon vänder sina ögon mot Gud så kan hon se honom i ansiktet och le likaså. Det finns ingen fördömelse. Hon har frid. Det råder fred och vänskap mellan Gud och människa. Och det åstadkommer naturligtvis ett lugn inom henne. Också en känslomässig frid, så att säga. Hon har ingen laglig rätt att oroa sig gudledes längre. Köttets sinne däremot, vers 7, är motsatsen till frid. Motsatsen till andens sinne. Köttets sinne, nämligen strid och fientlighet, säger han i vers 7. Köttets sinne är fientligt inställt emot Gud, inte neutralt. Så att människan egentligen säger, ja, Gud må finnas eller inte, det spelar ingen roll. Egentligen innerst inne, om Paulus har rätt, om Guds ord har rätt, så är människan till sin natur fientligt inställd emot Gud. Det vill säga upproriskt i sitt innersta väsende emot honom. Hon befinner sig i strid mot hans vilja. Köttets sinne åtrår en kurs som ligger i raka motsatsen till den kurs som Gud beskriver såsom rätt. Köttets sinne för det tredje är inte, som vers 7 säger, är inte Guds lag underdånigt. Utan köttets sinne befinner sig i konflikt med Guds lag och i uppror emot Guds lag. Den mänskliga naturen vill inte underordna sig Gud. Den tycker illa om sådana ord som Guds vilja, Guds auktoritet, underkastelse under Guds vilja, lydnad. Jag vill gå min egen väg. Köttets sinne är rebelliskt mot att underordna sig Gud. Det mänskliga sinnet och naturen hatar lydnad och underkastelse. För det fjärde, vers 8. Köttets sinne kan inte behaga Gud. Kan inte behaga Gud. Om människan möjligen också skulle vilja, så saknar hon förmågan att behaga Gud utifrån sin mänskliga natur. Vi må som människor och mänsklighet uträtta stora saker, mina vänner, som vi imponerade läser om i de vetenskapliga tidskrifterna och rapporterna. Vi må skapa högt utvecklade kulturer och långt framskridna civilisationer. Vi må till och med vandra på månens yta. Men när det kommer till att behaga Gud, då saknar vi förmågan. Då saknar vi förmågan i vår egen mänskliga natur. Det är därför som Jesus säger till den sökande Nikodemus: Nikodemus, det som är fött av kött, förstår du, det är bara kött. Det är bara mänskligt. Därför, Nikodemus, du måste bli född på nytt. Det är det första problemet du måste ta itu med. En ny skapelse, ett nytt liv, för att överhuvudtaget kunna börja behaga en levande Gud. Vers 9. Men ni, romare, i församlingen i Rom, ni är inte i ett kötsligt väsende. Ni är ett andligt väsende, eftersom anden bor i er. Och vad underbart det är. Han nämner 3-4 gånger i verserna som följer uttrycket Guds ande bor i er. Guds ande bor i er. Anden bor i er. Och den inneboende anden är en försäkran om att vi är förenade med Kristus. Och vi tillhör honom. Den heliga ande har fört oss till Kristus. Och sedan identifierat oss med Kristus, så att ingen kan säga annat än i den heliga ande: Jesus är Herre. Testa dig själv. Kan du ta det uttrycket på dina läppar? Jesus är min suveräne Herre. Då bor den heliga ande i dig. Det är ett bevis. Du kan inte säga den bekännelsen annat än i den heliga ande. Lika lite som du kan förbanna Jesus om den heliga ande bor i dig. Kristus, vers 10. Om nu Kristus är i er. Lägg märke till hur han växlar här. Han har sagt att anden är i er. Nu säger han Kristus är i er. Det betyder att genom den heliga ande så har Kristus också liksom tagit sin boning i oss. Precis som han säger i Galaterbrevet: nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig. Han bor i mig genom den heliga ande. Jesus sa: om någon älskar mig så håller han mitt ord. Och min fader ska älska honom, och vi ska komma och ta vår boning i honom. Det verkar som att genom den heliga ande hela gudomen är representerad i den troende. Därför att den heliga ande är ett med Gud fadern. Den heliga ande är ett med Gud sonen. Treenighetens mysterium. Så står det: kroppen ska visserligen dö. Det är sant. Men anden, och i det här fallet tror jag våra översättare har gjort fel när de har satt stort A på anden. Det ska vara människoanden, till skillnad från människokroppen. Människokroppen är på grund av syndens inkommande i historien underkastad förgängelse och död. Det här är ingen evig kropp. Det känner vi väl till. En del av er har vaknat med smärta. En del har smärta där ni sitter. Alla har vi erfarit sjukdom, olyckshändelser och annat som kan påverka vår kropp i negativ bemärkelse. Den är förgänglig. Och det har han sagt. Den ska underkastas döden. Men människoanden, Den är levande jord och den ska leva för evigt. För rättfärdighetens skuld har den blivit levande jord. Nämligen för att producera den rättfärdighet som lagen inte kunde åstadkomma har han givit oss ett nytt sorts liv. Du ser, Jesus kunde säga: den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Det är för att den som tror på Jesus har fått en levande ande som aldrig kan dö. Och som alltid ska finnas i gemenskap med honom. Döden skiljer aldrig för ett ögonblick den troende människan ifrån Gud. Istället förenar dödens ögonblick den troende människans ande för evigt med Gud. Att leva, ja, det är för mig Kristus, säger Paulus. Och eftersom det är sant, så är det också sant att dö, det är för mig en vinning. Det innebär ju bara en fulländad gemenskap med honom som är hela motivet för mitt liv. Du ser, lika som kornets liv genom utsädes förruttnelseprocess i jorden, när det kommer ner i jorden, lika som det livet befrias när det dör och det kommer upp i en ny planta. Livet befrias lika som genom döden och det träder fram i en ny skepnad, i en ny skapelse, i en ny värld liksom. Så ska också Guds ande som gjort den troendes kropp till sitt tempel, bortom död och grav, ge denna kropp ett härligt uppståndelseliv. Vi vet inte hur, men vi vet att det ska ske. Men människoanden är liv för rättfärdighetens skull. Det vill säga, människan är nu i stånd för första gången att leva en helig Gud till behag. Hon är i stånd att kommunicera med Gud, att umgås med Gud. Allt detta på grund av den inneboende heliga anden. Och hennes framtid, uppståndelse. Uppståndelse och liv. Fortsatt liv. Överflödande liv nu. Fortsatt evigt överflödande liv. Samma kraft som uppväckte Jesus Kristus från de döda. Samma kraft bor i det fattigaste lilla Guds barn. I var och en av oss som sitter här. Då kan du tänka vilken sprängkraft. Då kan du tänka vilken oerhörd dynamisk kraft som bor i oss genom den heliga ande. Skulle vi inte förtrösta på honom att kunna bära oss steg för steg? Han som har rest Jesus ifrån de döda. Skulle inte han kunna klara av våra frestelser, våra prövningar, när vi lutar oss på honom steg för steg, stund för stund, när vi vandrar i denna fantastiska helige andes övermänskliga kraft? O, vad Gud har gjort oss rika. Vilka möjligheter han har givit oss. Slutsatsen alltså i vers 12. Alltså, mina bröder, eftersom det här nu är sant, nämligen att vi genom den helige andes inneboende är i ett andligt väsende, nämligen att eftersom vi är förenade med Kristus i hans död och uppståndelse, med möjlighet att leva ett liv som behagar Gud och med en försäkran om en framtida uppståndelse. Eftersom det nu är sant, så har vi inte längre någon som helst förpliktelse mot köttet och synden. Ingen alls förpliktelse mot vår gamla slavmästare. Köttet orsakar oss visserligen fortfarande problem, eller hur? Det gör det. Det är ingen som förnekar det, va? Men vi har ingen orsak att böja oss för köttets krav längre. För den gamla människans krav. Vi står absolut heller inte i någon tacksamhetsskuld till den gamla människan. Den gav oss bara problem. Den gav oss bara ont samvete. Skuld och vånda. Brustna relationer. Tårar. Hopplöshet. Varför skulle vi stå i tacksamhetsskuld till den gamla naturen som Gud har befriat oss från herraväldet ifrån? Nej, inte alls. Vi har inga förpliktelser. När Satan kommer kan vi artigt avböja: tack, men jag har ingen skyldighet alls att lyda dig längre. Jag har nämligen en ny herre, förstår du. Ingen som helst orsak att lyda dig. Och han inser det. Så det står i Jakob 4:7: underordna er Gud när han kommer. Så ska han fly bort ifrån er. Han vet inte vad han ska ta till då. Underordna er Gud. Luta er på den heliga ande. Och han bävar för kraften i uppståndelsen. Vår förpliktelse däremot, och vi får sluta med vers 13 idag. Vår förpliktelse, det är att genom anden döda kroppens gärningar så att vi ska leva. Vår förpliktelse är inte till synden och köttet. Vår förpliktelse är till den helige ande. Det är vårt ansvar att genom anden döda kroppens gärningar. Och kroppens eller köttets gärningar kan du läsa om i Galaterbrevet 5, 19 och framåt. Det står de uppräknade en lång, lång lista utav dem. Men genom anden. Gud gör inte detta utan oss, verkar det som. Och vi kan inte göra det utan Gud, den helige ande. Det är precis som, jag vet inte om du har varit med om ett amerikanskt bröllop. Det är inte så troligt, men de är lite speciella. Men de har stora, toppiga bröllopstårtor. Och sen naturligtvis bruden som ska skära den första biten. När de tar tårtspaden för att skära, så är det ser att brudgummen kommer och tar sin hand och lägger den runt om hennes hand. Och så skär de tillsammans tårtbiten. Så är det. Att låta sig omringas av den helige ande. Genom den helige ande överlämnar den syndiga naturen till döden. När vi överlåter oss åt den helige ande, vet du vad han gör med den gamla naturen? Han tar den och sätter den på dess rätta plats, nämligen korset, avrättningsplatsen. Han för den till döden. Han gör den overksam så att den inte längre håller på att plåga dig i den stunden. Det är andens uppgift. Genom den helige ande så kan vi döda kroppens gärningar. Föra den ständigt tillbaka till korset och graven där den hör hemma. Alltså, inse att du har dött till synden och att du är levande för Gud. Överlåt dig åt den helige ande. Denne kommer då att utföra sitt verk. Vi klarar aldrig av det själva. Hur mycket vi biter ihop tänderna och spänner musklerna och beder och läser Bibeln som aldrig förr. Nej, det var inte så Gud hade menat. Det är endast genom den helige ande som det kan ske. Genom en fullständig överlåtelse och förtröstan till honom att han är mäktig att klara det. Stund för stund. Precis som när du kom till korset första gången och lät syndabördan falla av. I förtröstan på att Jesus faktiskt hade dött för all din synd. Och nu behöver du inte bära den längre. Precis likadant och på samma sätt ska du också lämna bördan och förväntningarna på ditt liv som kristen. Som du ibland är så tyngd utav. Den bördan ska du i samma fulla förtröstan lämna till den helige ande som bor i dig. Och vila där. Och tro att han är kapabel att sköta jobbet. Det är så Gud har tänkt.